Vi har ju en predikoserie den här sommaren om att vara en hjälte på olika sätt. Och idag så ska jag predika om att vara en hjälte för sig själv. Att vara en hjälte för sig själv. Detta uttryck, tänker jag, det strider egentligen mot hela vårt svenska sätt att tänka. Inte ska jag tro något gott om mig själv. Nej, jag duger ingenting till. Jag ska inte synas, eller jag ska inte sätta mig längst fram, eller sådär. Vi har liksom ett tänk som är präglat. Och jag vill idag på något sätt få mig själv, för jag predikar ofta till mig själv, och kanske dig, att inse att jag inte är färdig. Det finns nya gränser att tänja på. Det finns nya områden att gå in på. Det finns nya saker i mig själv som jag kan utveckla. Det finns nya förmågor i mig som Gud vill plocka fram. Jag är inte färdig. Gud är inte färdig med mig. Ja, men jag har ju döpt mig nu. Ja. Då kanske det är bra. Nej, han har massa mer för dig. Ja, men nu har jag ju blivit berörd av Gud så kraftigt. Och det räcker för mig. Nej, han har mer för dig. Och du har mer för Guds rike. Det är någonstans min utgångspunkt för det jag vill säga här idag. Och då har vi någonting som jag ofta vill krossa. Och det är svenska jantelagen. Har ni läst den en gång? Har ni det? Ni kan lägga på en bild där. Jag har några punkter här. Jag tog inte med alla. För en var faktiskt bra. Man ska inte skratta åt någon annan. Och det kan jag hålla med om. Men det står så här. Du ska inte tro att du är något. Nej, fy dig. Du ska inte tro att du är lika god som vi. Vilka nu vi är. Du ska inte tro att du är klokare än vi. Du ska inte inbilla dig att du är bättre än vi. Du ska inte tro att du vet mer än vi. Du ska inte tro att du duger till något. Du ska inte tro att någon bryr sig om dig. Du ska inte tro att du kan lära oss något. Jag har suttit och läst den här några gånger och tänkt lite, och jag inser att jag är väldigt präglad av det där. Alltså. Utan att någon har sagt det till mig, så på något sätt finns det lite i mig. Och jag har skrivit, och detta ska vi krossa idag. Och så tre utropstecken efteråt. Låter det bra? Ja. Och jag tänkte vi ska tala om en man som faktiskt, en man som, han gjorde helt fantastiska saker. Utan vidare utbildning, utan högskolepoäng, utan att tro att han kunde, så var han, fick han verka som förhandlare, medlare med en otroligt stor kung eller en kejsare kan man säga. Jag försökte tänka på vem kan man jämföra han med, och då tänkte jag på Kim Jong i Nordkorea. Jag tänkte att han gick fram till Kim Jong i Nordkorea och så gick han in där och så sa han det så här att du ska släppa dina slavar. De ska få gå härifrån och de ska gå ut i öknen och fira gudstjänst några dagar. Försök göra det med Kim Jong. Det gjorde han i alla fall med farao då i Egypten. Den är man, han kan vi också läsa om, han hade en käpp som han slog på en klippa och helt plötsligt så kom det fram vatten ur den. Han delade på Röda havet så att, för det var ju så här att den här farao, han släppte ju folket, men så ångrade han sig och började följa efter Israels folk och Mose. Så han delade på Röda havet och på så sätt räddade hela folket. Denne man fick möta Gud uppe på Sinai berg och verkligen möta Gud. Skriva ner de 10 buden på stentavlor. Gå ner därifrån. Och jag har skrivit, när man tänker på det CV:et så är det lätt att tänka sig en sån där lyckad person med gott självförtroende och allt sånt där, ni vet. Men så var det inte. Trots att Mose gjorde alla de där helt otroliga grejerna, så man tänker bara, wow, vilken man. Det är inte bara så att han har berört oss, utan det är så att han är ett viktigt namn i 3 av de stora världsreligionerna idag. Och det här var hans respons när Gud kom till han. Vi ska läsa från Andra Mosebok 3, vers 10 och 11 och lite mer. Sen 4 Mosebok 10. Andra Mosebok 4 och 10. Gå nu, säger Gud då till han. Jag ska sända dig till farao, Kim Jong alltså. Och du ska föra mitt folk, Israels barn, ut ur Egypten. Står jag i vägen för alla här? Ska jag ställa mig här borta eller? Är det bättre? Men ni ser inte där borta ändå kanske. Men Mose sa det till Gud. Nu kom svensken fram. Vem är jag att jag skulle gå till farao? Att jag skulle föra Israels barn ut ur Egypten? Han svarade, jag är med dig. Lite senare, efter mycket förhandlande, de har talat fram och tillbaka, så Gud har sagt till Mose att ja, men jag kommer ge dig det här, du kommer få den här käppen. Om du kastar den på marken så kommer det bli till en orm, och om du tar i den så blir det en käpp igen. Det ska vara ett tecken. Och så ger han några sådana här tecken. Och Gud tänker nog att Mose, nu blir han nog lite störsk och tänker att nu kan jag gå och göra det här. Och då säger han igen, Mose, men herre, jag är ingen talförman. Jag har inte varit det tidigare och jag är det inte heller nu sedan du har talat till din tjänare. Jag är trög att tala och har en trög tunga. Hör ni jantelagen där? Herren sa det till honom, vem har givit människan munnen och vem gör henne stum eller döv, seende eller blind? Är det inte jag, Herren? Gå nu, jag ska vara med din mun och lära dig vad du ska säga. Men Mose sa det, herre, jag ber dig, sänd ditt budskap med vilken annan du vill. Hade du sagt så till Gud när du stod där? Alltså hade Gud gett mig alla de där tecknena sen och sagt, yes, jag går alltså. Det hade han nog gjort, men någonstans visar det här mig att även om man kanske inte tänker att jag har det som krävs eller jag vill eller jag kan, så kan man när Herren är med. Men det finns så mycket av inte ska jag, inte kan jag i oss människor på ett sätt. Jag tror inte bara det är svenskt, för Mose han var inte svensk. Men så går Mose med hjälp av sin bror Aaron. För det står att Herren, han blev vred. Men så sa han, ja, din bror kommer snart och han kan ju tala. Låt mig tala till dig, Mose. Och så ger du det till Aaron och så säger han det. Han säger till och med, du ska få vara som en gud för Aaron i det, säger han. Och så går han. Och det går riktigt, riktigt bra. Om man får säga så. Herren gör massa fantastiska saker genom Mose. Och jag tänker bara på mig själv. Jag tänker på vad det gjorde med Mose. Tänk att han gick därifrån. För det var ju så här att han mötte ju Herren. Det var ju så här att han råkade ju ha ihjäl en... Han slog ihjäl en egyptier. Och drog därifrån. Ut i öknen på ett sätt. Träffade sig en kvinna. Och bosatte sig där ute. Och så en dag var han ute liksom i öknen och så ser han en buske som brinner. Och han tänker, wow, vad är det där? Den brinner men den blir inte förstörd liksom. Och så går han fram till den där busken och så hör han en röst som säger, ta av dig skorna för du går på helig mark. Och så tar han av sig skorna. Och så inleds det här samtalet som jag har berättat om precis. Och så går han därifrån. Med det här tänket som vi har läst om att inte ska jag, inte kan jag, jag kan inte tala. Jag duger ingenting till, jag har ju gjort fel, jag slog ju ihjäl en människa till och med. Vem är jag att göra det här? Och så går han därifrån. Och så läser vi berättelsen om Mose i Bibeln. Hur grej på grej bara lyckas för att Herren är med honom. Hur Gud talar till honom. Hur han blir en ledare för ett helt folk. Hur han leder det här folket ut ur fångenskapen och mot det förlovade landet. Han får ju själv aldrig komma in där, men han går där. Herren talar genom honom till folket. Och jag funderar på när jag läste det här, vad gör det med en människa? Tror ni att det fanns kvar, inte ska jag, inte kan jag, i slutet av hans liv? Jag tror han tittar tillbaka på sitt liv och tänkte att, wow. Vilken Gud jag tjänar. Tänk att jag har fått tjäna han. Tänk att han lever och är på riktigt. Några andra människor som jag tänker som gör helt också grymma saker i Bibeln. Det är tre av lärjungarna som heter Petrus, Johannes och Jakob. tänker framförallt på Petrus, men Jakob, han var ju ledare för den första församlingen i Jerusalem. En av pelarna läser vi om. Och så hade vi Johannes som var en av Jesu närmaste lärjungar. Om vi ska tro Johannes själv så var han den som han älskade mest. Och han har ett evangelium, tre brev och en bok där han beskriver en syn om det som ska komma på ett sätt. En helt fantastisk bok. Och så har vi Petrus, klippan, som Jesus sa att på dig ska jag bygga min församling. Mannen som förnekade Jesus, men som sen fick möta Herren igen och bli kärleksfullt förlåten. Och den som liksom på ett sätt startade den tidiga kyrkan på pingstdagen, liksom hade en grym predikan. 3000 människor tog emot Jesus. Och det fantastiska med dessa tre människor, tänker jag, precis som Mose, det var att det var tre helt vanliga människor. Helt vanliga människor. Som Gud gjorde helt fantastiska människor genom. Jag skulle kunna säga att de alla fyra är för mig några hjältar i Bibeln. Som jag läser om, som tänker, wow, vilka människor. Men egentligen i grund och botten så var de människor som satt där vid en buske, i alla fall Mose, och sa, nej men inte ska jag, inte kan jag. Men det viktigaste av allt, tänker jag, av de här tre, och även Mose, det var att de stod fast vid sin tro. Hur den kändes, hur den blåste, hur den stormade, vad folken sa, om de blev stenade, om allt folk vände sig ifrån dem och sa, nej, det här går inte. Så stod de fast vid sin tro, de stod fast med att tjäna Herren. För de hade mött Herren, de hade upplevt någonting och de visste att det är sant. Det är ingenting som kommer från mig. Vi ska läsa ett lite längre stycke ifrån Lukas evangeliet, kapitel 9. Står det så här. Nu ställer jag mig här borta. Omkring 8 dagar efter det att Jesus hade sagt detta tog han med sig Petrus, Johannes och Jakob och gick upp på berget för att be. Medan han bad förvandlades hans ansikte och hans kläder blev skinande vita. Och se, två män samtalade med honom. Det var Mose och Elia. Och det visade sig i härlighet och talade om hans bortgång som han skulle fullborda i Jerusalem. Petrus och de som var med honom sov tungt, men när de vaknade såg de Jesu härlighet och de båda männen som stod där tillsammans med honom. När dessa skulle skiljas från honom sade Petrus till Jesus, Mästare, det är gott för oss att vara här. Låt oss göra tre hyddor, en åt dig, en åt Mose och en åt Elia. Han visste inte vad han sade. Medan han talade kom ett moln och sänkte sig ner över dem och lärjungarna blev förskräckta när dessa trädde in i molnet. Och ur molnet kom en röst. Den är min son, den utvalde. Lyssna till honom. Och när rösten ljöd visade det sig att Jesus var ensam. Lärjungarna teg och berättade inte vid den tiden för någon vad de hade sett. Varje gång jag läser den här texten så hamnar jag i en och samma tanke. Varför gjorde Jesus det här? Varför i hela friden tog han med dem upp på ett berg och lät dem bevittna detta? Eller för den delen, varför gjorde Jesus något av alla de här fantastiska grejerna som han gjorde framför lärjungarna? Alltså, han är Gud, han behövde inte göra det. Överhuvudtaget. Men han gjorde det. Varför gjorde han det? Jag tror han visste. Han har skapat dig och mig till sin avbild. Han vet hur vi fungerar. Att denna erfarenhet, denna upplevelse skulle göra att de aldrig skulle glömma. På ett sätt att de för alltid skulle vara förändrade. De skulle för alltid vara berörda och bära med sig det till sin sista dag. Jag skulle vilja hävda att alla människor som har fått möta Gud på ett eller annat sätt kommer aldrig någonsin att glömma det. Man kan förtränga det. Man kan fylla sig med annat så att man kanske tappar bort det lite grann. Men det finns där som ett minne. Inte bara som ett minne utan som en känsla i kroppen För det är på riktigt. Det är på riktigt. Och varför gjorde då Jesus det här? Jo, jag tänker, om han inte hade gjort alla de här grejerna. När Jesus står i slutet på Matteus 28 och säger, jag vet inte om jag har med det på bild, hör det? Nej. Då säger han så här, och se, han säger så här, gå ut i hela världen, gör alla folk till lärjungar. Lär dem allt vad jag har befallt er. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Och så säger han i slutet, och se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. På samma sätt som Herren sa till Mose vid busken, jag är med dig, gå. Om inte Jesus hade gjort dessa grejer, så hade nog inte det ordet haft så stort genomslag. Att wow, han ska vara med mig även om jag inte ser han. Han kommer vara med mig ändå. Hur menar han? Ja, men det visste de inte. Men han sa att han skulle vara med dem. Och historien om Mose kunde de ju garanterat. Och på samma sätt talar Jesus till dig och mig. Jag är helt övertygad om att alla som sitter här inne har på något sätt blivit berörd av Gud i sitt liv. För jag tänker, är det egentligen någon skillnad på att det vi läser om, hur Jesus står och talar till lärjungarna, hur Jesus gör saker framför dem eller hur Mose gör de här grejerna? Är det egentligen? Är det någon skillnad på det och det som du får uppleva när du sitter hemma och ber på din sängkant eller vid ditt köksbord eller vid din vardagsrumsbord eller när du går på gudstjänst och upplever Gud? Egentligen, är det någon skillnad? Jag skulle vilja säga nej. Det är precis samma Gud. Det är precis samma stora, vad ska man säga, den största av dem alla som berör dig, som talar till dig på det sätt som han vet att du behöver bli berörd. För det finns ingen annan som känner dig så bra som Herren själv. Man kan tänka att visst, det hade varit häftigt att se den där brinnande busken. Ja, visst, det hade det varit. Men egentligen är det ingen skillnad. För det är Gud som berör dig. Förringa inte det Gud gör i ditt liv. Och det är så här att Gud är med dig i allting. Jag tänker på i lördags. Jag vet inte hur många som var här, men vi hade ju han här Sebastian Staxet här. Han har upplevt en otrolig förvandling. Gud har verkligen brutit in i hans liv och jag har hört historier som är helt otroliga. Hur bilar har delats och han har överlevt och suttit där och lyktstolpar har slått liksom ner. Och strax före det har han hört en röst som säger, ta på dig bältet. Men det är ingen som säger det till han. Och så kommer en lyktstolpe och slår sönder bilen rätt igenom och sådär. Och liksom, det har liksom krävts för att hans omvändelse ska komma till. En människa som likt Mose kanske hade gjort fruktansvärda saker. Men så tog han Gud på orden och sa, okej, jag går. Och sen i oktober har 3000 människor tagit emot Jesus från en människa i Sverige. Som egentligen inte är någonting för världen. Det är en vanlig människa. Uppväxt i Stockholm. På samma sätt säger Herren till dig. Om du går så är jag med dig. Om du går så är jag med dig. Om du lyssnar till min röst. Om du tar det där steget ut i tro. Så kommer jag vara med dig. I allt. Intill tidens slut. När Jante säger så här, jag kan lägga på nästa bild där. När Jante säger, du ska inte tro att du är något. Då säger Herren i sitt ord så här, du är ett Guds barn. Och du är ett tempel för den helige ande. Du är mitt barn och jag bor i dig. Jag är med dig intill tidens slut. När Jante säger, du ska inte tro att du är lika god som vi. Då säger Herren, du är rättfärdigheten från Kristus. Det vill säga, du är helig. Du är kallad att vara helig. När Jante säger, du ska inte tro att du är klokare än vi. Då säger Herren, Om någon av er brister i visdom ska han be till Gud som ger åt alla villigt och utan förebråelse, och han ska få den. Det finns en vishet från ovan att få för oss alla. En vishet som på ett sätt gör det klokare än de som inte ber om den. När Jante säger du ska inte inbilla dig att du är bättre än vi, då säger Herren, men du är ett utvalt släkte. Ni är ett utvalt släkte. Ett konungsligt prästerskap. Ett heligt folk. Ett Guds eget folk. För att ni ska förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Det här bibelordet skär i mig som jantelag svensk. Jag är ett utvalt släkte. Du är ett utvalt släkte. Det är nästan så det smakar konstigt i munnen när jag säger det. Men det står så i Guds ord. När du går ut härifrån idag så är Gud med dig. Och han har utvalt dig. Eller när Jante säger, du ska inte tro att du vet mer än vi. Då säger Herren, du kommer veta mer än en som inte tror. För han säger så här, i mig finns vishetens och kunskapens alla skatter gömda. Det vill säga, det finns kunskap i Kristus som inte finns någon annanstans. Alltså, jo, jag vet visst mer än dig. Om du inte tror på Jesus kan du säga. Du ska inte tro att du duger till något, säger Jante. Då säger Herren, allt du gör ska gå dig väl. Det står i psalmet att vi ska vara som ett träd planterat vid vattenbäckar. Och allt vi gör ska gå oss väl. Om vi liksom begrundar hans ord dag och natt. Om vi följer honom. Om du liksom går med Jesus i ditt liv, så är det ett luft i Bibeln. Att han ska vara med dig. Det betyder inte att det alltid går som du vill. Det kan du glömma. Men allt du gör kommer gå dig väl. Eller 7. Jante säger, du ska inte tro att någon bryr sig om dig. Så säger Herren, jag älskar dig. Och det, ja, jag började leta bibelord på det, men jag kom på att det är hela Bibeln. Så det är bara att öppna. Det är bara att läsa från perm till perm. Så ser du att hela Bibeln är ett enda långt kärleksbudskap från Herren till dig. Eller när Jante säger, du ska inte tro att du kan lära oss något. Så säger Herren, jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut. Hur många här inne visste att när jag gick i skolan, när vi skulle typ i svenska till exempel, så skulle man ju läsa böcker. Och det kunde jag. Och sen skulle man ju, vad heter det, presentera boken. Vad man hade tyckt. Jag skolkade alltid, för jag klarade inte av att prata framför människor. Jag fick inte fram ett ord. Alltså det var bara, jag tyckte det var det jobbigaste som fanns i hela världen. Men Herren har gjort någonting i mitt liv. Jag tar inte åt mig någon ära för någonting. Herren har gjort någonting. Jag är med dig, sa han. Jag låg en gång på en avgiftningsklinik och sa till Gud, utan att egentligen veta vad jag gjorde, jag sa, hjälp mig för jag orkar inte mer. Egentligen inte så mycket mer än så. Vad jag inte insåg var att jag öppnade upp för Gud in i mitt liv. Och han började sända människor i min väg. Han började tala till mig. Och ungefär under ett års tid så, under ett års tid så kan jag se när jag tittar tillbaka hur Herren ledde mig att komma in på gudstjänst. Och i gudstjänsten så stod jag längst bak och såg människor lyfta upp händerna. Lov sjunga Gud, ni har hört det här mängder med gånger. Men för mig är det så starkt, det här är en brinnande buske. Jag lyfte upp händerna. Och tyckte det kändes jättekonstigt. Tog ner dem. Lyfte upp dem igen. Satte tro till orden jag sjungde ut. Och så hände någonting. Någonting hände i mitt inre. Jag kände att, wow, det här kan funka för mig. Kanske är det här Gud är. För jag hade sökt i allt, tro mig. Och den där upplevelsen, den kommer jag tillbaka till varje gång. det hände någonting där. Och jag tror det här är anledningen till att vi är en pingstkyrka. En del i den världsvida pentekostala karismatiska kyrkan. När man läste kyrkohistoria för några år sedan bara så läste man om 3 kyrkofamiljer. Idag skriver de om 4 kyrkofamiljer. Där vi är den fjärde. Och där vi är den snabbast växande. Den mest som avancerar, den som når mest människor, når mest länder, hjälper mest människor. Vi har gått på bara 100 år från en grupp människor i Los Angeles till någonstans runt 600 miljoner människor om man räknar högt. Det är på grund av att människor har haft sin brinnande buskeupplevelse. Om det nu så är ett ord som ploppar upp i Bibeln. Eller om det är en känsla vid köksbordet när man drack sitt morgonkaffe och man tittar ut på solen och man bara känner att wow, Gud är med mig. Allt det där är en brinnande buske i våra liv. Och de har tagit den där upplevelsen och de har gått på den upplevelsen. Det fanns till och med människor som tyckte att deras bönespråk lät som kinesiska, så de stack till Kina liksom, bara packa och drog. Och vi vet inte hur det gick för dem. Men det finns kristna i Kina idag. Det finns nästan ingenstans i världen som det växer så fort som i Kina just nu. Så när Jante säger till dig, inte ska jag, så säger Jesus till dig, var en hjälte för dig själv. Det finns begränsningar att spränga, det finns nya marker att inta. Det finns saker du aldrig har trott om dig själv som jag tror om dig. För att jag är med dig. Om du begrundar mitt ord, står det i psalm 1. Om du tänker på det jag har att säga dig på dag och natt, står det. Så kommer du vara som ett träd planterat vid vattenbäckar. Och allt du gör kommer gå dig väl. Inte som du vill, det kommer gå dig väl. Ni vet Mose, han ville nog in i det där landet direkt annars. Men han fick gå 40 år i öknen. Men Herren var med han ändå. Låt oss be en bön. Herre, jag tackar dig för att vi har fått samlas här idag. Och jag tackar dig för att du är på riktigt, Herre. Att du är med oss i allt. Att vi kan få uppleva dig. Att vi kan möta dig. Att du kan tala till oss. Att du kan visa dig för oss på mängder med olika sätt. Och Herre, jag ber för alla dessa gudsupplevelser som sitter i det här rummet, Herre. Varje en. Alla är de brinnande buskar, Herre. Alla är de som ditt förhärligande på berget, Herre. Och jag ber, Herre, att du ska sända kraft in i de upplevelserna. Att du ska tända eld på dem igen och låta det få förvandla vår stad, Herre. Inte för våran skull som individer i den här församlingen, i din församling, utan för andra människors skull, Herre. För att andra människor ska få möta kärleken som övergår allt förstånd. För att andra människor ska inse att du vill leva med dem. Att du vill vara med dem på samma sätt. Så Herre, välsigna oss allihopa. I Jesu namn. I Jesu namn. Amen. Amen.